Och välkomna till ett nytt avsnitt av Odla med P1 tillsammans med Tina Westerlund.
Hej!
Hej!
Hej.
Tina Westerlund.
Titta, kärilen.
Ja, och en jättestor humla.
Mm.
Ja. Du är ju en av våra experter med fokus på fleråriga blommor.
Ja.
Vi är under en klarblå himmel och under oss mattor av blått.
Ja.
Det blir också ett nytt avsnitt i den förgiftade följetongen Pyralider. Och så kommer Maj-Lis, men vi börjar blått.
Det är skillor av en massa olika slag. Massa olika arter av skilla.
Mm. Som ger de här mattorna som vi har här i Bergianska trädgården i Stockholm. Ja, det är några olika varianter. Man ser att de har lite olika toner. Det är blått. Men det är lite ljusare och lite mörkare.
Ja, precis. Några är lite åt röd, alltså blåvioletta. Medan andra är mer klart blå. Lite mörkare. En del har, eller många av dem har lite vitt öga.
Öga?
Ja, det som är, alltså vi ser ju öga. Det som är i mitten av den. Men det som jag tycker är så fascinerande med de här. Det är alltså både... Vi säger släktet skilla och då finns det både blåstjärnor och vårstjärnor. Och i och med att det är då en mängd olika arter så kommer de ju vid olika tider. Så nu hemma hos mig så har det varit mattor av de som är de allra första. Och det är då vårstjärna och jag tror att även en liten vårstjärna, det kan vara ganska svårt att se skillnad på dem.
Vi återkommer alldeles strax till Tina Westerlunds blå blommor. Nu ska vi berätta att Kemikalieinspektionen har skärpt reglerna för böndernas användning av giftiga pyralider så att risken minskar för att de ska sprida sig till fritidsodlingen. Bakgrunden här det är att rester av bekämpningsmedel från jordbruket har drabbat fritidsodlare. Det är många som har fått skador på tomater, bönor och potatis. Och det handlar då om så kallade pyralider som svenska bönder använder för att bekämpa ogräs. Problemen med pyraliderna uppmärksammades efter att gödseltillverkade hade tillverkat ekologisk gödsel av besprutat växtavfall. De här ämnena används för att döda växter, men de är inte farliga för människor och djur. Det säger Sara Furehagen som är ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.
Nej, inte annars. Vi godkänner ju bara produkter där vi finner att det är en acceptabel risk för människor och djurs hälsa. Så nej, inte annars.
Men som fritidsodlare när man ser sina tomatplantor skrumpna ihop, då kan det ju kännas som att det här kan inte vara bra.
Nej, men pyralider bryts ner väldigt fort när det kommer ner i jorden. Det är i växtmaterial det är långlivat. Och det är det man ser effekter där. Det är ju ett ogräsmedel som ska verka mot den här typen av växter. Så när det är långlivat och hamnar i gödsel så får man effekter när man använder gödslet då till plantor.
Användning av pyralider är absolut inget nytt. Ogräsmedel med de här ämnena har använts i lantbruket i över 30 år. Men det var först för några år sedan som det uppmärksammades på bred front hur rester av de här ämnena i näring och gödsel kan skada tomat, potatis och chiliplantor till exempel. Det finns tre varianter av pyralider. Klopyralid, aminopyralid och picloram. Och de används för att bekämpa bland annat blåklint och pilört i odlingar av sädslag, raps, majs och sockerbetor. För att ogräsen inte ska utveckla resistens mot ogräsmedel växlar bönder mellan medel med olika aktiva substanser. Och i det här alternerandet är pyraliderna ett av de viktiga redskapen enligt Jordbruksverket.
Vad skulle det få för konsekvenser för jordbruket om pyralider förbjöds helt?
Då skulle man ju tvungna använda andra produkter innehållande andra ämnen för att bekämpa de här ogräsen då, i sina odlingar. Så det skulle ju leda till större användning av andra kemikalier.
Godkännande av de här typen av ämnen förnyas eller inte på regelbunden basis. Och då är det EU som säger ja eller nej. Sen tar enskilda länder fram användarvillkor för hur de får användas. Vad gäller klopyralid och aminopyralid så har strängare användarvillkor tagits fram av Kemikalieinspektionen. Sara Furuhagen berättar att det nyligen blev strängare regler för ett medel, Galera, som innehåller klopyralid. Just för att man sett skador inom fritidsodling.
Vad är det för strängare regler då?
Att växtmaterial som har behandlats med Galera inte får transporteras bort från gården för att användas i kompostering till exempel och biogasproduktion.
Och på vilket sätt tror du att det kommer att hjälpa fritidsodlare att de slipper det här i sitt gödsel och växtnäring?
Ja, men vi hoppas att det minskar risken. Vi är väl medvetna om att vi inte tar bort risken helt, men att vi i alla fall kan ta bort någon väg in för de här ämnena.
Men är det här de strängaste reglerna man kan ha vad gäller pyralider, om man nu ska ha pyralider kvar så att säga?
Så här, våra användarvillkor riktar sig till de som använder produkten, alltså lantbrukarna som sprutar det på sina åkrar. Så det är där vi kan sätta villkor gentemot dem. Därför kan vi inte sätta villkor hur det här hanteras längre bak i kedjan så att säga.
Vet du hur det ser ut med frågan i EU? Hur prioriterad den är där eftersom man har sett då liknande skador i andra länder?
Nej, men just nu så diskuteras inte frågan aktivt i EU. Upptaget för klopyralid är klart. Men i det upptaget så står det ju utpekat just att det finns en risk för sånt här. Men efter det så är det inte en fråga som är uppe just nu.
Blev ni förvånade när det började komma in mer och mer rapporter från fritidsodlare som hade de här typen av skadorna på sina växter?
Jo, men vi blev lite förvånade. För pyralider har ändå använts i lantbruket i Sverige i över 30 år. Och det är först nu det har kommit rapporter om de här effekterna. Så ja, vi blev lite förvånade.
Sara Furuhagen hörde vi där, Kemikalieinspektionen, intervjuad av Åsa Wistedt. Här i Bergianska trädgården så botaniserar vi vidare tillsammans med Tina Westerlund i de blå mattorna.
Här ser vi att de sprider sig och bildar lite som mattor, som du sa. Samtidigt så kan man se att det här är en tuva med den som kommer lite senare, den stora vårstjärnan. Den är lite större i blomman och lite ljusare.
Ja, lite pyjamasblå tycker jag, ljusblå.
Ja, precis. Men som sagt, de sprider sig då med sidolökar, men de sprider sig också med frön. Så här kommer det ju, när de här vissnar ner sen, så kommer det ju täckas av perenner. Och det funkar alldeles utmärkt för dem.
Alltså andra fleråriga,
ja, precis.
Örtartade, ja, blommor.
Men varför jag sa hemma hos mig då, så har det varit hav. Det är som om det liksom rinner ner för bergen och backarna där. Och där är det lite skuggigare. Det är lite gräsmatta, men det är lite glesare gräsmatta. Väldigt mycket lövträd, mycket lönnar som tappar sina löv. Där trivs de jättebra. Men vi kan ju se, här är det ju en väldigt solexponerad plantering.
Mm. Men det här är ju ett stenparti som är uppbyggt där Bergianska trädgården har planterat de här olika lökarna av de här vårstjärnor och blåstjärnor. Men man ser ju dem, som du säger, man ser ju ofta de här som spontana mattor som bara dyker upp på olika ställen. Ja. I någon häck, i något buskage, under något större träd. Kanske vi ser ju, om vi reser oss upp här borta, så ser vi faktiskt bakom oss här. Bort mot växthus där, så ser vi faktiskt.
Ja, det är en stor ek där borta. Mm. Och där, det ser ut som en stor, stor blå, ljusblå fläck. Och sen så är det några buskar in till. Och där kan man se att det är mer koncentrerat in under buskarna och mer in under i häckarna. Och det är klart att då är det ju lite mer fuktigt. Den står lite mer skuggigt där. Men framförallt tror jag också att det är för att där har de ju inte lika mycket konkurrens med en tät gräsmatta. Mm. Så de föredrar ju då liksom lite glesare gräsmatta. Men man kan ju också, som sagt, då låta dem få frösa sig. Och sen så som sagt, de sprider sig med sidolökar. Så det går ju att gräva upp. När de har vissnat ner så går det att gräva upp och flytta dem till andra ställen. Mm. Och så är det ju så att vissa utav arterna trivs där det är lite mer skugga. Och andra föredrar lite mer sol då. Jag tänkte också vi skulle titta på, för de som vi har tittat framförallt på nu är sådana som de vänder sig lite uppåt mot solen med sin blomma. Men du vet att det är en, den ryska blåstjärnan. Den brukar oftast nicka lite mer. Här har vi en sån.
Har vi en sån? Ja, titta! Den hänger verkligen ner. Den tittar ner i backen.
Gör den verkligen.
Tittar upp i luften.
Så ja. Att den är lite mer, det är inte riktigt klockor, men det är ju fortfarande en sån här liksom stjärna, men att den som, ja, den nickar ner.
Men hur kunde du se den som nickade ner där i det här havet av sådana som tittar uppåt av blåstjärnorna?
Jag har tittat mycket på
dem. Du tittar noga.
Jag tycker de är så fina, ja. Att jag tittar mycket på dem.
Skulle du föredra att köpa frö eller köpa lök?
Ja, men lökfrö tar några år innan de kommer i blom. Så att jag skulle nog föredra att köpa lökar och sätta dem på hösten. Och då kan jag rekommendera att inte vänta för länge från det att du har köpt dem, utan var ganska snabb med att sätta ner dem. Och titta på råden om hur djupt ner de ska sitta, så att de inte kommer för högt, för nära ytan. En sån här tumregel som jag tycker är rätt bra, men det skiftar ändå lite olika beroende på art. Men att man tänker sig att man ska ha två lökhöjder ovanför själva löken. Mm. Och se till att den verkligen får kontakt med jord när det gräver, så att det inte blir luft då när du stoppar ner löken. Det här är ju ganska små lökar.
Ja, vi ska inte gräva här, men hur små?
Ja, det är också lite varierande, men ska man säga par centimeter i höjd ungefär. Mm. Kanske lite mer ibland.
Om jag nu vill ha en jättesnygg blå matta, är det svårt att få till en sån i gräset?
Nej, men det som vi pratade om innan där med lite under buskar, lite glesare gräsmatta och prova kanske lite skuggigare läge, lite soligare läge. Man kan testa lite och se var de trivs någonstans.
Man får testa på olika ställen i sin trädgård och se var de liksom hugger.
Exakt, ja. Och jag tycker genom att titta här runt omkring oss så ser vi att det är ju vissa ytor i gräsmattorna som det blir tätare på. Och på andra så står de lite mer glest. Men var också noga med att är det gräsmatta där ni tänker att ni ska klippa, Så vänta. Det gäller ju alla lökväxter. Att bladen ska få vissna ner så mycket som möjligt innan du går fram och klipper det med gräsklipparen.
Efter blomningen här då, nu blommar de ju då, april, så blommar de jättefint här. Och sen när de har blommat klart så ska ju då bladen som är kvar samla näring ner i löken till nästa års blomning.
Och precis. Ska göra fler och klipper du då av någon för tidigt bladen så får ju inte löken samma näring tillbaka ifrån bladen.
Och det kanske inte blir den blomma nästa år, men snabbt.
Nej, det försvagar blomningen.
Det heter ju faktiskt gräsklippare och inte lökbladsklippare. Så man ska alltså vänta.
Exakt. Precis. Är det en amiral som svävar över? Ja, men vi har ju inte bin och humlor som kommer på de här också. Mm. Där är
en litet bi.
Ja. Fullt med.
Massor med pollen
på benen. Det ser tungt ut. Sen finns det ju de som kanske tycker att de blåa mattorna blir för stora. Alltså att det här är en risk för att de tar för mycket plats. Och det är ju någonting som vi får utröna i framtiden. Om det är så att de konkurrerar ut andra växter.
Ja, nu tänker du inte på trädgården, nu tänker du ut i naturen.
Nu tänker jag när de tar sig utanför trädgården.
Just det, för dessa jättevackra skillor, dessa blåa mattor, de sprider sig i trädgården men kan också sprida sig utanför, ut i naturen. De kommer ju inte härifrån från början. De har ju sitt ursprung nere i sydvästra Asien.
Ja, Turkiet och Kaukasus. Det är lite olika för olika arter. Absolut, det är ju sådana som vi har tagit hit för länge, länge sedan. Och som då både trivs i trädgårdar men kan ta sig utanför. Ofta skulle jag säga kanske i lite mer parkmiljö där det har varit nära odling. eller odling av trädgårdar.
Mm. Anses de ställa till problem som måste vara invasiva arter som verkligen tränger ut andra växter i större utsträckning?
Några av dem har ju satts upp på den här potentiella risklistan som Artdatabanken har gjort. Men riktigt vad, hur mycket det påverkar andra blommande växter, det vet inte jag. Och det tror jag nog att man får kanske undersöka lite mer. Det jag ser är ju i varje fall just hur insekterna har någonting att äta på våren. Det tycker jag ser väldigt bra ut. På en plats där jag inte då har sett att det växer så mycket annat. Det växer kanske en nunneurt eller någonting sånt som blommar samtidigt.
Tack Tina Westerlund. Och nu ska vi få svar på veckans lyssnarfrågor. Vi ska över till Maj-Lis Petterssons trädgård där Åsa Wistedt finns.
Ja, Maj-Lis, vi står och njuter här av lite grann vindstilla och sol vid er damm som ni har här. Det är det som låter i bakgrunden.
Ja, precis.
Men det är inte det vi ska prata om, utan vi ska prata om ett mejl från Eva. Hon hade höstaster i en blomlåda på sin balkong i höstas och alla fick mjöldagg. Hon undrar hur det sprids och hon undrar också om hon kan använda jorden för att plantera nya växter, till exempel panser.
Precis. Du behöver inte vara ett dugg rädd för den här smittan. Den finns inte kvar i balkonglådan. Den tillhör astrarna. Och jag skulle vilja avråda från faktiskt att sätta astrar i balkonglådor. För de är så känsliga för mjöldagg. Och i en balkonglåda blir det tyvärr väldigt lätt för torrt. Och det gynnar mjöldaggen. Så att sätt panser där. Se till att jorden är jämnt, fint, fuktig. Och det är inte samma mjöldagsvamp som går på panser. Men det finns en mjöldagsvamp på panser också. Så utsätt inte växterna för torka, för då kan det uppstå. Mm.
Nästa fråga kommer från Fredrik Lund i Halmstad. De har ett större olivträd som de lyckades övervintra en säsong i kallt växthus. Men det här året så har bladen blivit uttorkade och bruna. Det står på frigolit isolerat runt krukan med bubbelplast och gjutesäck. De har vattnat i stort sett inget första säsongen. Trädet mådde prima till våren och gjorde likadant nu då. Men han undrar om han har vattnat ihjäl trädet och hur han ska tänka för att rädda det här.
Det kan vara det som har knäckt rotsystemet. Men jag ser ju att det finns liv i plantan fortfarande. Så att vad du ska göra nu om du vill rädda den, för olivträd är inte det billigaste man kan köpa. Så att man ska i alla fall ta chansen och försöka. Klipp bort allt det döda. Och korta in även det som har lite liv i sig. Och sen låter du den stå. Du planterar absolut inte om den. En växt som är liksom skadad på det här sättet, den mår ännu sämre om du börjar att plantera om den också. Så låt den vara kvar i krukan. Se till att den är åt det torrare hållet. Inte för mycket vatten, men den ska inte torka ut helt heller. Sätt gärna en plastpåse omkring själva kronan. För då blir det lite högre fuktighet där. Och det kan gynna eventuella nya skott som kan komma. Ge den en chans. Men jag lovar inte 100% att du klarar den. Men gör ett försök.
Då ska det handla om tomater. Tobbe Bengtsson i södra Sandby har drivit upp tomater i några år och förfinat tekniken, skriver han. Han har flera LED-ramper placerade väldigt nära ovanför plantorna och sänkt värmen har han gjort i 17 grader när fröna kom upp och sen han planterat om en gång. Plantorna är kraftiga, men nu har han sett missfärgade blad. Och vi har ju en bild här. De är ju liksom lite gulaktiga, de här bladen.
Mm, det är de äldre bladen som har blivit gulfärgade. Och den övre delen, den som har berörts av det här starka ljuset, de är ilsket gröna. De är otroligt aktiva. De har tagit liksom näringen ifrån de äldre delarna. Så att nu är det kvävebrist på de här äldre delarna. Men det kommer att rätta till sig. Du har lamporna för nära, skulle jag vilja säga. Alltså inte mer än 40 cm. Det kan vara 50 cm ifrån lamporna. Det ger tillräckligt med ljus i alla fall. Utan nu har du liksom stressat de här unga delarna, toppdelarna. Så att gör inte det nästa år, utan ändra på det förhållandet. Så tror jag det blir jättebra.
Tina Vidén i Linköping har en fråga om sin ligusterhäck som är planterad 2021. Den växer bra och verkar trivas, men förra året så såg hon små vita insekter som flög upp från häcken när hon gick förbi. Hon såg också något som äter på bladen. Ja, du har ju en bild här, Maj-Lis. Ja, det är ju tugga som bara den ser ut.
De här vita små insekterna, de har inte gjort någon skada på de här bladen. Skulle misstänka att det faktiskt är stritar. Det kan bli ett problem framöver, för det är en ny stritart som har kommit in i landet och den kan ju vara den som stökar här. Men det som är problemet just nu, det är ju öronvivlar. Mm. Ja, det är skalbaggar som vi kallar för öronvivlar. Och de går upp på natten och gör kugghjulsliknande gnag, brukar vi säga.
Det ser faktiskt ut som kugghjul.
Ja, fast jag tycker att den här arten som jag misstänker att det här är, den gör en skada som ser ut som man har lagt bladen i en symaskin. Ser du det? För att de här gnagen är inte så djupa och de är väldigt jämna och fina. Jag misstänker att det är en ny art utav öronvivel. Den kom in runt 2000 här i Sverige. Och den har inte fått något svenskt namn. Men den gillar liguster och den gillar syren. Och den har vi sett rapporter från Skåne ända upp till Östersund, Luleå.
Och då är det biologisk bekämpning, va?
Det är helt riktigt. Alltså om man vill försöka göra någonting åt det här så är det ju larverna man ska komma åt. Och larverna är nere i jorden. De lever på rötterna på de här plantorna. Det är den biologiska bekämpningen, den riktas mot larverna. Och det är vad vi kallar för nematoder, rundmaskar, som angriper de här larverna. Och de dör utav den här nematoden. Nematoden förökar sig i kroppen på larverna. Och då dör de. Och då blir det inga fullbildade skalbaggar heller. Det kan inte bli det.
Linn i Norrtälje har skrivit till oss på odla@sverigesradio.se. Hon har skickat en bild på rosknoppar ser det ut som. Hon undrar om hon ska knipsa av de här eller om busken tar hand om dem själv.
Mm, det här är ju fröställningar. Det vi brukar prata om rosenknoppar, då är det ju det som ska slå ut och bli blommor. Men det här är fröställningar och det plockar man bort eller klipper bort direkt efter blomningen när man börjar se de här nyporna. För att det är klart, de tar ju näring. Det ser också lite tråkigt ut. Så estetiskt så är det inte så vackert att ha det kvar. Det skulle säkert behövas tas lite mer, men det är svårt att säga när jag inte vet vad det är för sort det handlar om. Men ta gärna till kanske en 5-10 cm när du klipper bort de här fröställningarna som bildas nu under året här.
Mm. Tack så mycket, Maj-Lis Pettersson och Åsa Wistedt som också är Odla med P1s producent. Skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Det handlar om blå mattor i Odla med P1 tillsammans med Tina Westerlund. Du gillar blått.
Ja, speciellt de blå lökarna som kommer tidigt på våren. Skillorna och det är blå stjärnor och vårstjärnor inom samma släkte, skilla. Och det där med namnet är lite lustigt, för de har ju bytt namn på några av de här arterna. Och jag skulle då titta upp så att jag verkligen sa rätt nu när vi pratade. Och då ser det ut som att några av de här har precis bytt tillbaka. Så att det skilla heter de allra flesta av de här nu, vad jag kan se. Men i slutet av mars hade Skudd ändrat.
Skudd,
Svensk kulturväxtdatabas. Jag brukar göra så att när jag ska titta på namn och så går jag in och ser vad står det att de heter där. Både det vetenskapliga namnet och det svenska namnet. Men sen så försöker jag att titta på synonymer och äldre namn. För ska vi söka information om dem i äldre litteratur eller artiklar eller böcker och så måste vi ju veta vad de har kallats tidigare.
Mm. Men om vi vill köpa blåstjärna, vårstjärna, rysk blåstjärna, några av de här fina mattbildande blåa blommorna som är tidigt vårblommande. Vad ska jag leta efter? Fan då, skiller, vad ska jag fråga efter?
Ja, fråga efter
vad heter de?
Nej, men fråga efter skilla.
Det funkar.
Absolut.